och välkomna till avsnitt 264 av podcasten En präst och en mammut.
Ja.
Med mig Andreas och med dig
Kjell heter jag. Även denna vecka.
Är tänk, du Kjell?
Tänk om jag skulle börja kalla mig för mitt andra namn någon gång här och säga jag heter. Men Håkan heter jag, så jag skulle kunna börja med att säga det. Håkan präst. Ja.
Håkan präst. Ja, hur är du Kjell? Hur har vi det?
Jo, vi har det väl bra, tycker jag. Jag ska inte nämna någonting om min rygg. För det har jag gjort så många gånger. Men den är lite bättre nu, så nu nämnde jag i alla fall. I övrigt så, ja, men jag hänger med. Det är lite kallt ute och det är lite varmt här i mitt rum precis nu, för jag satte på elementet sådär. Suttit i olika Zoom-möten här och då, jag vet inte, just nu så känns det så här att ja, vi ska Zoom, har ett Zoom-möte, så är det nästan nej, släpp ut mig, jag vill andas lite så. Faktiskt.
Och direkt när vi lämnar det så går vi in i det här Skype-mötet som vi
ja,
har
just precis, nu. Ja, precis, för nu Skype har vi.
Inte hade möjlighet att ses den här veckan.
Nej, så var det.
Ja.
Och en del det annat som sysslar med också i vårt arbete ibland.
Ja, men så är det. Saker dyker upp i livet och vi har ju inte heller kamera på just nu, så att vi ser inte varandra, så att vi bara hör varandra och det blir alltid lite svårt. Så att, men vi ska göra ett tappert försök även denna vecka, eller hur?
Det har vi verkligen sålt in det här avsnittet riktigt.
Nej, men alltså, det är ju svårt och det är kul liksom, vi kan komma tillbaka alldeles strax. Vi var ju på ett Zoom-möte här innan, du och jag, samma. Vi kan väl komma tillbaka till det. Men det vissa är så väldigt positiva fortfarande. Ah, kul att vi kan ses och så. Och det är ju sant. Men,
ja,
men man är ju väldigt ledsen. Så det ja. Jag tycker fortfarande efter ett år att det är svårt.
Ja, men det är det. Vi har ju lärt oss mycket att liksom mötas digitalt.
Ja.
Men mycket finns fortfarande. Alltså, för det är inbyggt i själva systemet att det blir vissa grejer som blir lidande när man,
ja,
när man är med varandra på länk bara. Nu sitter ju vi som sagt, nu du och jag här sitter och pratar utan att se varandra. Och det är ju det sämsta möjliga, tänker jag.
Ja.
Men i Zoom så ser vi ju oftast varandra. Men det är ändå andra saker som... nej.
Alltså,
har du mikrofonen på här nu? Har du mikrofonen på?
Ja.
Nej,
det är ett jättebra forum för två saker. Det är som det är en typ en föreläsning. Det funkar ju, för då är ingen som är med
precis,
som föreläser.
Precis.
Eller om jag leder ju många möten och då och det är information. Det är inte heller något problem. Men så fort det ska bli diskussion och man är något fler än tre, då är det svårt alltså. Om man vet inte, ska komma in, är det viktigt nog? Men hade vi suttit och bara tjabblat över bord, så tar man sig den tiden.
Då hade man nog kunnat avbryta någon och säga något. Liksom.
Ja, eller komma in liksom. Ja.
På något sätt.
Men du, vi ska... Vad sa du?
Nej, men det gör man inte nu, helt enkelt.
Nej. Vi ska inte älta det här mer, såklart.
Nej, det har vi gjort många gånger förut.
Ja. Och jag tänker inte ens nämna min hälsa den här veckan. Den är inte bra. Då kan vi säga... Ja, bedrövligt. Men skit i det. Hörru du, vi satt ju nyss i ett Zoom-möte som jag bara skulle vilja börja i. Vi hade ett ekumeniskt frukostmöte.
Mm.
Där vi mötte pastorer då från de andra samfunden.
Varav som, flera jag inte ens har hört talas om, så kan man säga.
Det var ju ditt första sånt.
Och
för den trogne poddlyssnaren vet jag att jag har... rör mig ju runt mycket mer än vad du gör. Bland
absolut. Samfund.
Så att jag har ju träffat dem där i olika sammanhang och jobbat ihop med några med olika aktiviteter och så. Men det hade i alla fall ett frukostmöte som egentligen bara idag innehöll att vi bad tillsammans och det var viktigt och delade hur vårt år har varit och utmaningar och sådär. Och var gott att få se varandra.
Precis.
Jag tänkte på en sak som blir så himla tydligt när man möts så här. Hur mycket, missförstå mig rätt nu, men hur mycket av en organisation vi är jämfört med andra. Alltså, vi mötte ju ett vi har en liten församling som ligger nära den kyrkan där jag jobbar. Vi är grannar. Och hon berättade där att de har 45-50 medlemmar.
Just det.
Och hon och hennes man då är föreståndare där och de gör det helt ideellt. Och så sitter vi med en jätteorganisation med 100 anställda och 35 000 tillhöriga eller något sånt där.
Det var verkligen en ny det är inte så att jag inte visste att det fanns, men ändå på något vis en ny värld för mig, eller en ny tanke när han sa just att ja, i början av pandemin så kunde vi träffas hela församlingen för att vi är inte mer än 45 liksom, så att, och ett antal barn. Så de kunde vara alla.
Ja.
Och det är ju helt, ja, som sagt, det är ett annat perspektiv än vårt. Så kan man verkligen säga.
Och likadant, vi pratade ju en del om församling. Alltså den gudstjänstfirande, eller inte bara utan församlingen man har. Och där blir det ju också andra perspektiv, för att vi har ju, när du pratar om församling, då har du dels ett pastoralt ansvar för hela kommunen, alltså där församlingsgränsen sträcker sig. Och sen har vi våra tillhörande medlemmar, och sen har vi den gudstjänstfirande och den innersta gruppen av volontärer. Medans alltså har du då 50 medlemmar eller 250 medlemmar, så är det ju, du vet ju liksom vilka typ alla är och sådär. Det blir väldigt olika församlingssyn på ett sätt.
Ja, visst. Det är, man jag kommer ihåg att jag har nog säkert dragit det här flera gånger förut, men i alla fall en gång jag hade samtal med en, under min utbildningstid så hade jag samtal med en blivande pastor i, jag tror det var Missionskyrkan som det hette då, Ekumeniakyrkan. Och hon sa just att när jag känner att jag inte vill bli igenkänd när jag kommer, utan bara gå dit anonymt, då går jag till Svenska kyrkan, för där är det aldrig någon som känner igen mig. Och det, för henne var det ju alltså, till största delen positivt, men man kan ju också uppfatta det som negativt såklart.
Ja.
Och en annan också då till en blivande pastor, han sa så här att ja, man kan ju gå med, man kan ju komma en gång till vår församling och gå i gudstjänst, men kommer man två gånger då blir man genast erbjuden att vara med i städgruppen, som han sa.
Ja.
Så liksom det är så otroligt skiftande, eller skilda världar som man inte riktigt vet så mycket, man vet så mycket om varandra heller. Det var ju också någonting som framgick här i det här mötet, när jag presenterade mig och berättade vilken kyrka jag jobbade i, och en av de där övriga medverkan frågade, vad är det för kyrka?
Ja.
Och för mig var det så självklart att alla vet vilken kyrka det här är. Men så var det ju inte, utan man lever ganska mycket i sitt eget och vet inte så mycket om varandra kanske. Därför är det fint.
Nej, precis. Och det blir lite svårt att greppa också, och det förstår jag, när man, om man är i ett annat samfund och inte har med Svenska kyrkan att göra, mer än när vi möts för olika arbeten som vi gör. Och så att vi är en församling. Det blir också ett begrepp där, eftersom vi är ju fyra stora kyrkor, det som vi kallar för distrikt, som ingår i samma församling. Men i ett annat samfund hade ju det såklart varit fyra enskilda församlingar.
Just det.
Det kan ju heta så här, i samverkan eller i, ja, så. Men att det är liksom bit, ja, man är sin egen församling så att säga. Och det gör ju, ja, det blir lite konstigt med begreppen och så där. Men det var väldigt fint att få se och få höra att oavsett samfund så har vi haft ungefär samma utmaningar. Och det kunde man väl räkna ut. Men
det var ju någon som var väldigt positiv till detta med Zoom-möten och så vidare, därför att de hade blivit, hur säger jag, får du rätta mig här för jag minns kanske fel, men att de hade blivit mera frimodiga liksom med sina Zoom-möten. Det var många, de hade mycket deltagare på detta också.
På gudstjänsterna,
på gudstjänster.
Ja.
Det hade varit något som var positivt med det här året då, att
ja.
man utvecklat det här som hade blivit väldigt bra.
Ja, men precis. Nej, men alla har väl tagit med olika goda grejer såklart.
Men när vi sitter och pratar så är det ju mycket gnäll. Liksom, ja. Det är mycket gnäll och vad jobbigt det är med det här och ja. Det här. Men att det också finns en annan sida av det hela. Att, ja, men det här har faktiskt blivit bättre än det var innan.
Min stora behållning med att få se alla och höra att det liksom rullar på. Det var ju att få höra om, det finns ju en vad ska vi kalla det, kristen 12-stegsrörelse som är sprungen på ett sätt ur AA men har förkristnat sina steg som heter Celebrate Recovery som är ganska stort här i Sollentuna. Och det var ju intressant att få möta företrädaren därifrån och få höra om hur de ändå möts då och kan behålla anonymiteten fast de ses på Zoom och sådär.
Just det.
Och att det var fler sådana grupper som hade skapats under förra året än någonsin, tyckte jag företrädaren sa. Och det gladde mig. För de tänker man ju mycket på. Jag nämnde ju det också. Att de som lever i missbruk och den typ av utsatthet så blir ju... Där är ju rutiner alltså oerhört viktigt. Och att ändå kunna få en gemenskap, det tycker jag var glädjande att höra. Då.
Ja, för där handlar det ju väldigt mycket, så vitt jag förstår, om just gemenskapen. Där handlar det inte så mycket om att sitta framför en mobilskärm eller en dataskärm och höra någon tala om Gud. Liksom, utan man vill uppleva det.
Nej, men det är ofta en input från någon. Och sen är det ju ett möte där man delar. Här står jag just nu. För att få lätta sitt hjärta. Liksom. Det blir ju det är ju det bygger på. Och det var fint att få höra det. En sista grej därifrån som den är svår, men jag tycker att det var viktigt. Det var en annan av de kyrkliga företrädarna som sa så här att hur tänker ni med barn- och ungdomsverksamhet i sommar om läger och sådär? När då den kommunala eller statliga verksamheten så här presenterades. Sen har vi inte kollat upp om det riktigt stämmer. Men att den liksom tutar på med både med scouter och med kommunal och statlig koll och verksamhet. Och dels under då lägerverksamhet men också under tiden som har varit att barnomsverksamheten har tuffat på. Men liksom i princip alla kyrkor har stängt sin barn- och ungdomsverksamhet. Jag vet inte vad jag vill säga med det, men det är ju intressant.
Ja, verkligen. Och det var ju en diskussion som kom upp just detta. Vad tycker ni om att vi har gjort så här? Alltså att alla andra har öppet, men vi har stängt, ungefär så. Vi följer ju restriktioner och riktlinjer och så här, men det blir också lite... Ja, kommer vi kunna hitta tillbaka till, eller kommer de att kunna hitta tillbaka till oss efteråt? De som har plötsligt blivit helt utanför. Vi har gjort en del såklart digitalt för barn också, men det är inte samma sak. För att ett barn sätter man inte framför en dator på det sättet. Och får, alltså de sitter ju där hela tiden vid sin dator. Men det här är något annat att komma till kyrkan och vara delaktig i en verksamhet, vad det nu är, om det är kör eller någon annan verksamhet. Så det går inte att ersätta på något vis med digitala lösningar, även om vi gör såklart så gott vi kan.
Ja, precis. Men där handlar det också om att mötas i gemenskapen. För att det är ju ändå så att det var ju där någon gång de sa, men nu kan barn yngre än något år mötas i kultur- och sportsammanhang. Och då öppnade ju väldigt många av dem, men vi gjorde inte det. Alltså när jag säger vi så menar jag kyrkan är stort.
Nej, just det.
Och som det lät här, oavsett samfund, visserligen lokalt, men jag tror att det är ganska representativt för landet liksom.
Det är svårt. Det här är någonting som vi har att jobba med verkligen när vi väl får komma igång igen. Att vi ska försöka vinna tillbaka något som har gått förlorat under ett år nu faktiskt.
Precis.
Folk upptäcker att det går bra ändå.
Alltså, ja, visst. Så är det. Hörru du, Har du hittat någonting kul annat att prata om idag?
Jag har en artikel, jag har några artiklar här. Ur kyrkans tidning. I Storbritannien varnar närmare 1500 företrädare för kyrkor och samfund för regeringens förslag att införa ett intyg som ger vaccinerade möjlighet att delta i olika evenemang. Förslaget anses vara ett hot mot demokratin. Det här är något som har diskuterats i Sverige också. Ju. Flera länder har redan infört så kallade vaccinpass som gör det enklare för medborgarna att visa om de är vaccinerade, har antikroppar eller ett negativt PCR-test. Det underlättar bland annat vid resor då många länder kräver intyg från inresande. Den här tycker alltså närmare 1500 präster och pastorer från olika kyrkor och samfund som har skrivit ett öppet brev. De tycker att det här är ett av de farligaste förslag som lagts fram inom brittisk politik.
Mm.
Det kan innebära en oetisk form av påtryckning. Det har potential att åstadkomma slutet på liberal demokrati som vi känner det och skapa en övervakningsstat där regeringen använder teknik för att kontrollera aspekter av människors liv.
Punkt. Precis. Jag såg samma och tänkte att ta upp den. Så det var ju roligt att vi såg samma.
Vi hittade samma.
För först tittade jag på, först läste jag rubriken och tänkte så att, men vadå, det är väl jättebra så att vi kan dra igång och det blir säkert och tryggt och folk som kommer vet att här kan jag sitta och vet att den jämte mig är frisk, så
ja,
har vaccin eller skyddad. Så där var ju min första tanke och tänkte, men det var väl dumt att gå emot det. Men sen läste jag, och det är ju bra att göra.
Och det är många som inte gör det nu för tiden på nätet. Ja, på det sättet.
Ja, precis. Det är också en annan diskussion. Folk som bara kommenterar på rubrik och så får någon skriva, har ni läst artikeln? Nej, det har jag inte. Utan jag bara hugger på rubriken. Nej, men alltså, det är klart att den, jag läste någonstans där länge ner att den som är utsatt blir ännu mer utsatt. Alltså, kyrkan är öppen för alla. Mm. Oavsett hur du har det, om du kommer direkt från gatan eller om du kommer från ett palats och allt däremellan. Och det ger ju helt olika förutsättningar att kunna få såna här typ av intyg och sånt där. Och då blir det exkluderande.
Mm.
Jesus sa ju inte, kom till mig alla ni som är friska bara.
Som är vaccinerade. Ja, nej.
Nej, faktiskt. Det finns ju någonting där som blir väldigt skrämmande. Men det finns ju, man förstår ju att de vill lägga fram det här. För att då gör det ju också lättare att öppna upp. Så jag är ju lite delad. Jag tycker att det blir oevangelistiskt och okristeligt på det sättet att det blir exkluderande. Men jag välkomnar ju på det sättet att nice, då kan vi se. Så då vet man att det är ett säkert och tryggt sammanhang liksom.
Absolut. Ja, men jag känner väl samma kluna känsla där faktiskt. För att som sagt, jag behöver inte upprepa det du precis sa.
Nej.
Men absolut. Jag känner ungefär detsamma. Ja, vi får se vad som händer även här. Det här, så vitt jag vet, har inte vår kyrka uttalat sig i just den här frågan.
Nej, men det har väl inte blivit lika skarpt än, va?
Nej, alltså, därför att det finns väl inget färdigt förslag.
Nej.
Nu killar jag såklart, men det kanske det finns. Men inte som jag har sett dem i alla fall.
Nej.
Och därför så har det kanske inte varit aktuellt att ta ställning i just den frågan.
Nej, precis. Nej, ja, men vi får se vad som händer. Nej, men för vi har ju varit också inne på om vi ska så här, när vi har pratat om sommarläger eller inte. Och om vi då skulle kräva att alla är inte vaccinerade men testade.
Ja, just det.
Likt att förhålla oss till samma förhållningssätt som flyg och sådär då. Att det ska vara x antal timmar innan, så vet vi i alla fall att alla är nytestade. Det har vi ju faktiskt pratat om.
Som en lösning för att kunna åka på läger överhuvudtaget.
Precis. Men det är klart att det blir också, nu har inte vi undersökt om det är möjligt för oss i vårt sammanhang.
Nej, det är en tanke som har lagt fram, men det är inte så att vi har gått vidare med det. Nej.
Men det är ändå intressant. Och vad gör det då? För om någon säger, men jag vill inte testas. Nej. Kan det nog, ja. Det är klurigt. Väldigt klurigt.
Ja, för då är det, ja, vad händer då? Om någon säger jag vill inte testas, ja, men då kan du inte åka med. Då betyder ju det att vi nekar den personen Ja, ja, fast samtidigt. Ja, nej, jag vet inte. Nej, det är svårt faktiskt. Det är svårt. Vi kommer dit också, även i detta avsnitt.
Ja, men det är väl i vårt signum. Det är svårt.
Det är svårt. Vi ska byta namn på podden till Det är svårt med en präst och en man.
Hörru du, vi har ju också levt på något hoppet, du och jag. Ja, det har vi gjort hur länge som helst. Men vi samlades, du och jag. Nej, jag hittar inte orden. Vi samlades. Du och jag. Nej, men vi satt och jobbade med vår konfa då. Vi är ju tidigare ute, du och jag. Så att, och om 2 månader så är vi nästan klara faktiskt. Så nära är det för oss att börja vårt läger. Och det ser ju mörkt ut, och så då sköt vi på det, du och jag. Nej, men vi köper oss lite mer tid. Vi har köpt oss tid ända från januari och framåt. Och nu sa vi så här, men vi köper oss där till efter 3 maj. Ja. För att då ska det ju komma nya. Då lättar säkert. Eller vi ska få svar, och då vet vi säkert. Och nu är det flyttat till 17 maj.
Ja, så just det.
Nu kan vi ju knappast göra något mer. Nu får vi köpa oss mer tid. Nej, vi kan inte köpa oss mer tid. Tiden är slut att köpa. men vad tråkigt det. Hela tiden behöva slitas mellan hopp och mest förtvivlan.
Ja, visst, absolut. Ja, nu är det mest förtvivlande, men så ska vi inte säga. Men det känns ju, i det sammanhanget känns det lite hopplöst nu faktiskt.
Ja, precis. Men du, har du något annat?
Jag tänkte jag skulle hitta något som är lite positivt, kanske. Jag vet inte om det här är positivt, men det är intressant som fråga. I Sjömanskyrkan i Göteborg ska övervåningen göras om till en kulturscen med bar och bistro. Framför stora scenen ska 300 besökare få plats. I höstas tog bolaget 4D-bygg över Sjömanskyrkan från en stiftelse i Göteborgs stift som inte längre hade råd att behålla den. I januari blev det sen klart att Karl Johans pastorat, som vill rädda flera av kyrkans tidigare verksamheter i lokalerna, blir ny hyresgäst. Nu har musikern Per Hagström och Jenny Ros, musikpedagog i Masthuggs församling, Karl Johans pastorat, kommit överens med pastoratet om att hyra övervåningen för att bedriva kulturverksamhet med musik, dans, teater och samtal. Framför scenen kommer det att finnas plats för 300 stående besökare och 150 sittande. Foajén håller på att byggas om till en liten bar, och planen är att även ha mindre bistro på övervåningen, skriver Göteborgs-Posten. Det kommer att läggas ett konsertprogram med mycket pop och rock. Och här till Göteborgs-Posten har man frågat den här Per Hagström, som alltså var musiker, och frågat honom om han ser något problem med att konserter ska hållas och alkohol serveras i lokaler där gudstjänst tidigare firats. Men det tycker han inte, och han säger också att vi uppfattar inte att pastoratet gör det heller. De har redan en massa gudstjänstlokaler, men kyrkan vill också verka för konst och kultur i en vidare mening.
Ja, det här var ju den andra artikeln då jag hade hittat.
Så det var
ju,
ja, men vad bra.
Helt på samma linje då. Jag tänker så här, att det handlar ju om ekonomi. Punkt.
Ja, alltså, ja, absolut.
Hade pastoratet blomstrat. Och då har jag väldigt svårt att se att den skulle komma på tal. Att göra om till en liksom. Så tänker jag. Till den här typen av evenemang. Men nu är ju läget är ju som där. Och ja, då krävs ju drastiska åtgärder. Och här är ändå på något sätt inom kyrkans spektra med konst och kulturen. Så att det är ju ändå någonting som kyrkan håller på med mycket. Sen klart att man kan fråga sig om det ska serveras alkohol och så. Men annars så kommer de inte sälja biljetter. Så att det krävs ju, tror jag, för att det ska kunna bli en lönsam verksamhet. Men jag tror att det handlar om ekonomi. Eller vad
det går ju lätt att, ja, absolut. Det går ju lätt att sitta och fördöma. Jag kan tycka, ja, det var ju tråkigt. Usch, det här vill jag inte så. Men samtidigt så, ja, det går ju lätt att sitta och fördöma det. Det här är ju det alternativ man har, liksom, för att kunna behålla någon form av verksamhet där. Och jag har ju berättat tidigare i podden om ett studiebesök som vi gjorde med arbetslaget i Berlin, där man då därför fick titta in i en kyrka mitt i stan, en gammal riktig sån här typ katedralkyrka, där man då hade hyrt ut övervåningen till en reklambyrå. Och så hade man liksom, kyrkorummet var som det var, men man hade som sagt hyrt ut vinden. Så, och så samexisterade man lite där. Och sen så hyrde man också, om jag minns rätt, så hyrde man också ut kyrkorummet i vissa sammanhang till vissa evenemang. Om det nu var någon kulturevenemang ute i stan, så kunde man också använda kyrkan. Och, så. Och det var ju också en, ja, det här är ju, ja, kyrkan har sålt ut sig till mammon liksom, så här. Men vad ska de göra? De har en stor kyrka mitt i stan, precis, likt exempelvis Storkyrkan, tänker jag, i Gamla stan i Sverige, Stockholm här hos oss. Som har massor av besökare och nästan inga församlingsbor. Vem ska liksom betala? Vem ska finansiera detta? Någon måste göra det. Och det har ju tjafsat en hel del, vilket jag förstår, att man har börjat ha inträde i Storkyrkan i Gamla stan. Inte under gudstjänsten, men om man vill komma in och titta hur det ser ut där, så får man betala en summa. Och det, jag förstår att man tycker att kyrkan ska vara öppen. Men som sagt, vem ska betala? Så här ser det ut nu. Och så där såg det ut i Berlin. Vad ska man göra liksom? De hade fortfarande gudstjänster där. De hade gudstjänsterummet kvar. Det fanns en präst som jobbade där och så vidare. Så att det var ju fortfarande en kyrka. Men man samexisterade med en reklambyrå. Och här har man då någon form av restaurang eller verksamhet i den här sjömanskyrkan. Och det är den bistra verkligheten, som sagt. Det är som det är. Sen kan man ju såklart diskutera, nu menar jag inte speciellt detta med sjömanskyrkan. Man kan ju diskutera vilka verksamheter är det okej att samarbeta med.
Ja, men precis.
Man skulle kunna tänka sig att det fanns en verksamhet som man tycker att, ja, visserligen får vi in pengar, men de passar verkligen inte in i kyrkans profil, så därför kan vi inte göra samarbetet. Så tänker jag att någon sorts gräns, antar jag och tycker jag, att det bör finnas också.
Precis, och det får vi väl anta att alltså, respektive kyrkoråd kommer ju ta ställning till det, och jag tror att det ska gå ganska långt för att man ska samverka med någon som inte verkligen inte bör samverkas med, faktiskt.
Precis.
Men jag har ju också stött på det, om det var när jag var på en sån, jag var på en utbildning i Tyskland. Jag tror också mött det där att kyrka och profan verksamhet delar lokal. Och även i Danmark, tror jag också. Men vi är ju fortfarande så, liksom, lever på att vi har så mycket medlemmar. Och få bra intäkter, så att säga.
Ja, ja, just det.
Men det är klart att vår verklighet kommer ju se annorlunda ut framåt, det vet vi ju.
Det vet vi.
Det krävs mer och mer drastiska åtgärder för att vi ska kunna behålla ett gudstjänstliv och en församlingsgemenskap i våra lokaler, så.
Ja, visst, absolut, så kommer det vara. Och då, som där kommer vi, eller ja, de styrande, så att säga, behöva ta ställning till, från fall till fall, vad kan vi göra? Vilka kan vi samarbeta med? Vilka bör vi inte samarbeta med? Det kommer ju alltid att hända. Och då kommer det bli en diskussion kring det här. Och folk kommer att säga, våra pengar duger inte, men deras pengar duger. Så kommer det att se ut, såklart.
Jaha, ska vi ta någon sista grej?
Ja, hade du tittat på någon mer eller nej?
Nej, det var de här två jag hade lyft fram.
Det var de du hade. Då kan jag kastar artikeln om alternativ för Sverige här, och så kan jag istället läsa om Martin Junge, som är generalsekreterare i Lutherska världsförbundet, som har reagerat starkt på näthatet mot ärkebiskopen på Twitter. Det här var ju något som vi hade uppe för några veckor sedan. Det här med att ärkebiskopen pausade sin närvaro på Twitter därför att hon hade fått ta emot så mycket hat i kommentarer och annat, bland annat från även kyrkliga företrädare.
Ja.
Och här så skriver då Martin Junge, som då som sagt var generalsekreterare i Lutherska världsförbundet: jag upplever att väldigt fundamentala frågor står på spel. Historien har lärt oss att där hot och hat härskar i det offentliga samtalet följer våld. Jag har själv sett det ske under min uppväxt i Chile, säger Martin Junge, generalsekreterare. Han berättar att relationerna mellan medlemskyrkorna i Lutherska världsförbundet är nära och att samarbetsorganet håller koll på vad som händer i olika delar av världen. Så att han har skrivit alltså till kultur- och demokratiminister Amanda Lind och till riksdagens talman och till ordförandet i kyrkomötet. och kan uttrycka sin oro här på Lutherska världsförbundets vägnar så att säga. Och det är ju en, för det första, det är två saker. Det första är det förfärligt att det här, att det upp, alltså till och med så att Lutherska världsförbundet behöver reagera på hatet mot Sveriges, Svenska kyrkans ärkebiskop. Mm. Det är ju förfärligt att det är den här bilden man får nu, att ärkebiskopen är så illa ansatt. Liksom. Eller det bilden, den är ju sann. Det är så det är. Och det andra är ju att vad fint att, det här, att hon får det här stödet.
Ja.
För det har ju för folk som också har sagt, i och med att hon pausade sin närvaro på Twitter, så har ju då såklart många av dem som kritiserade henne för att hon var där också kritiserat henne för att hon tagit sin paus och sagt att ta av dig offerkoftan, det är bara att fortsätta. Jesus ställde inte in, så fortsätter du också. Och då är det fint, tycker jag, att hon får det här stödet från Lutherska världsförbundet. Så att man kan verkligen, det finns verkligen två synvinklar på det här, tänker jag.
Precis, längre ner så står det också, vad anser, tidningen då frågar ju honom, Martin, vad anser du att behöver göras åt det här problemet? Och det är ju precis som du säger, att det är framförallt viktigt att reagera när sådana här saker händer. Att adressera och lyfta den på ett konstruktivt sätt. Att hot och hat inte får plats och normaliseras. Om det ges plats följer våld. Det hände i mitt Chile och det hände på många platser idag. Alltså att, ja, för att verkligen uppmärksamma det och belysa problemet.
Precis. Precis.
Så är det. Ja, men det jag tycker att det är fint. Sen är det tragiskt att det behöver ske. Att någon människa som är representant för kyrkan får så mycket hat att den måste pausa.
Ja, visst.
Synas,
visst.
Liksom.
Som sagt, inte minst att hon får det från kyrkliga företrädare.
Ja.
Det är förfärligt, tycker jag.
Demokratin lever ju farligt då.
Ja, så är det verkligen.
Ja, medans att vi har alla vår, vad heter det, rätt till våran röst och så vidare, så vidare. Dubbla, två sidor av samma mynt. Men att folk väljer att hata på det sättet, det är förfärligt.
Det är förfärligt. Och nu ska vi ju inte sluta med att det är förfärligt, utan nu går vi över på andakten och hoppas att vi får något gott utifrån detta.
Ja.
Och femte söndagen i påsktiden är kommande söndag och rubriken är att växa i tro. Och jag läser ur Johannes evangelium. Jesus sa: nu går jag till honom som har sänt mig och ingen av er frågar mig, vart går du? Utan det jag har sagt er fyller era hjärtan med sorg. Men jag säger er sanningen, det är för ert bästa som jag lämnar er. Ty om jag inte lämnar er kommer inte hjälparen till er. Men när jag går ska jag sända honom till er. Och när han kommer ska han visa världen vad synd och rättfärdighet och dom är. Synd, de tror inte på mig. Rättfärdighet, jag går till fadern och ni ser mig inte längre. Dom, denna världens härskare är dömd. Ja, din spontana reaktion på den här texten.
Mm. Vad muntet det var.
Ja, det var muntet. Det är en, man ser ju här att nu är det på väg vidare mot pingst och Kristi himmelsfärd och så här.
Ja.
Jag säger det i sanningen, det är för ert bästa som jag lämnar er. Jesus tänker alltså lämna lärjungarna. Men om jag inte lämnar er kommer inte hjälparen till er. Och hjälparen, det är ju helig ande.
Mm. Men du, vad hopplöst det måste känt för dem i alla fall. Fast han säger sådana ord.
Ja, alltså, ja visst.
Du har dött och uppstått. Nu är du ju här bland oss i någon form.
Ja, just.
Och så ska du lämna oss.
Ja.
Och så kommer något vi inte vet vad det är.
Ja.
Och sen å andra sidan kanske man hade börjat lita på att, ja men vänta, någon har haft bra koll här längs resans gång. Så det kanske, men det måste vara ett hopp. Åh gud.
Spännande. Han lever, alltså döden är besegrad. Han lever, han finns här. Han går med oss igen. Han har faktiskt till och med ätit grillad fisk tillsammans med oss här. Och så plötsligt, nej men nu ska jag lämna det igen. Det kommer en annan istället.
En psykologisk studie över, vad heter det, lärjungarnas välmående därifrån. Från intåget och framåt till pingsten. Det vore ju spännande.
Ja, just det.
Jag kan väl säga hopp och förtvivlan.
Det är det nog verkligen. Det är det som hopp och förtvivlan hittar man, hittar man bredvid bilden av lärjungarna på ordet. Ja, det är så konstigt där. Men ja, så är det verkligen.
Verkligen. Alltså det
måste ha varit borta, hela vägen. Ja.
Han borta, han kommer tillbaka. Vi har gått tillbaka och fiska. Han kommer och äter. Ja, men det, vad är det som händer?
Så. Ja, nu ska han lämna oss igen. Ja, på något vis, nu vet jag inte hur associationerna gick här, men det finns ju en berättelse om hur Jesus uppväcker Lazarus som var död. Men till skillnad från Jesus, alltså Jesus uppstod ju från de döda, han dör aldrig mer. Alltså han lever ju vidare. Jesus lever, han är evig liksom. Men det är, så är det inte med Lazarus, utan han dör ju så småningom igen. Alltså han uppväxt till sitt jordiska liv. Ja. Men han kommer inte att leva för evigt, utan han lever så länge som han lever på jorden.
Ja,
och där måste det också ha varit motsvarande på något vis. Yes, han lever igen liksom. Och sen några år senare kanske, jaha, nu är han död igen. Vem ska nu rädda honom? Ja, ja, men det var ju fint att vi kunde... Att vi kunde avsluta lite positivt här med den här andakten. Nej, men det som är fint är ju det här med att hjälparen kommer. Alltså
vi vet ju det.
Vi vet det. Det är så lärjungarna
som har fortsättningen.
Ja, precis. Vi har ju uppföljaren och ser hur det gick där sen. Jesus 2. Nej, men så var det ju. Och att jag tänker ju att Jesus var ju på sitt sätt liksom begränsad så som jordisk varelse. Han kom ingen annanstans än till de trakter där han bodde. Men hjälparen, anden, kom ju till oss samtidigt allihopa över hela jorden så att säga. Det är åtminstone möjlighet att göra det. Så att det var ju något som var bra som sagt. Ja. Där hade ju Jesus koll. Så att de hade inte behövt vara oroliga, men det visste de ju inte. Såklart.
Så är det.
Jag tänkte sjunga en psalm som har nummer 769. Och heter Gud i dina händer. Gud, i dina händer vilar jag i tro, vilar i din värme och din ro. Varje brustet hjärta, varje skadad själ, famnar du i nåd och gör den hel. Nära vill jag leva, nära dig min Gud. I din omsorg finner själen ro. Nära vill jag leva, nära dig min Gud. I din kärlek kan min kärlek ro. Gud, i dina händer vilar jag i bön, växer glädjens tro och hoppets frön. Du har oss försonat, Jesu Kristi död, räddar oss till liv i överflöd. Nära vill jag leva, nära dig min Gud, i din omsorg finner själen ro. Nära vill jag leva, nära dig min Gud, i din kärlek kan min kärlek gro. Gud, i dina händer får jag gråta ut, gråten delar du tills den tar slut. Gud, du känner ondskan i din egen kropp, att du delar smärtan ger mig hopp. Nära vill jag leva, nära dig min Gud, i din omsorg finner själen ro. Nära vill jag leva, nära dig min Gud, i din kärlek kan min kärlek ro. Gud, i dina händer lägger jag mig ner, när jag går till vila är du med. Dina händer bär mig genom rum och tid, jag förblir i ljuset i din fri. Nära vill jag leva, nära dig min Gud, i din omsorg finner själen ro.
Nära vill jag leva, nära dig min Gud. I din kärlek kan min kärlek gro.
Härligt, Kjell.
Den är vacker.
Ja, det är den. Otroligt. Om inget annat är hoppfullt så är alltid salmen är den i alla fall.
Ja, den kan faktiskt vara. Den kan faktiskt vara hoppfullt. Och det finns ju hopp även för oss, tror jag.
Jag vet. Men jag tänker att den här podden är ju en vi landar varje vecka, du och jag, en stund i den känslan vi är i just nu.
Så är det.
Vissa veckor blir det ju mycket skratt och glädje. Jag var väl förra veckan jag ballade ur riktigt i ett glädjeskratt.
Ja, det var ju när vi diskuterade Jesus och kronblom. Ja.
Precis. Ja. Och idag känns det lite tyngre av olika anledningar. Och då blir det den tonen. Och jag tycker att det finns något ärligt med det. Och jag tycker att det är poddens din styrka i den. Att så här är det just nu. Och då sätter det lite tonen liksom.
Och där har vi en programförklaring faktiskt efter 7 år med den här podden faktiskt.
Ja,
det är inte dumt. Jag instämmer i ditt omdöme.
Ja, men det är gott. Det är inget påklistrat, utan vi kliver in med dem vi är just då.
Just det.
Så får vi se vad samtalen tar oss. Vi ska också tacka Svenska kyrkan i Svantunas kommunikationsenhet för att ni är med oss och hjälper oss med detta. Är det något sista du vill skicka med våra lyssnare?
Om det känns allt för dystert, så ta dig en bit choklad. Det gör de med Harry Potter och det funkar jättebra.
Det tycker jag var en lysande medskick. Ett lysande medskick. Hörrni, kära lyssnare, ha det så bra. Så ses vi i kyrkan.
Ring, ring.